Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Klockan är 20:11 och vi poddlipoddar med poddlipoddutrustningen.
Vi nattsidar. Vi prokrastinerar. Vi skjuter upp.
Det gör vi. Vi kämpar på in i det sista.
Olga ringde mig och var så här: du måste göra ett personlighetstest, mamma. Så himla kul, för att mina kompisar säger att jag är så himla lik dig. Och du måste göra ett personlighetstest med mig för att kolla om vi blir samma personlighet. Och det här personlighetstestet är då utformat. Det heter 16personalities.com.
Okay.
Och det här ska vara då enligt henne. Hon är ju ganska påläst, min unge. Så jag tror verkligen att det är liksom någon typ av personlighetstest som faktiskt är hyfsat liksom beforskat. För man brukar ju annars säga... Det kom ju en bok här om året, som, eller för ett par år sedan, där man ska dela upp mänskligheten i färger. Mm. Minns du den boken? Den blir så råkritiserad. Och så, alltså, den var ju typ en av Sveriges mest sålda faktaböcker och omgiven av idioter, tror jag den heter.
Ja, jag vet precis.
Heter den inte något sånt där?
Ja, precis. Ja.
Han är ju någon typ av amatörpsykolog slash liksom...
Verkligen amatörpsykolog.
Guru. Ja. Ja. Som har använt sig då av så här gamla personlighetstests... studier liksom till grund för den här boken, och den har ju blivit väldigt kritiserad då av moderna psykologer och forskare i psykologi, för att personlighetstester liksom inte funkar ofta, alltså man kan inte så här generalisera och så. Men det här är ett personlighetstest med då 16 personlighetstyper, så det är i alla fall en lite större bredd. Så jag gjorde det här testet, men det jag då konstaterade, det var att jag hade så himla svårt att svara på de här frågorna. För att ju äldre jag blir, desto mer luddig är jag. Så här, vem är jag egentligen? Är jag verkligen en person som skjuter upp saker? Och, för då var det bland annat en fråga. Är du en person som har svårt att förhålla dig till deadline? Skjuter upp saker? Och jag bara, ja, det gör jag. Men samtidigt så är jag ju journalist och har ändå lyckats arbeta med det här i hela mitt vuxna yrkesliv, och det har gått hyfsat bra, och jag lämnar ju alltid saker på deadline.
Ja, ja, jag fattar.
Nästan alltid.
Ja, ja.
Förstår du? Det är knepigt att svara på den frågan. Ja, jag kan förhålla mig till deadline, men ja, jag skjuter alltid upp saker i sista sekunden. Jag kan inte göra någonting 2 veckor innan och sen låta det gå tom tid fram till deadline. Det kan jag absolut inte göra.
Nej, det kan inte jag heller.
Nej. Jag jobbar in till sista sekund och lämnar. Har jag deadline den 22 februari så lämnar jag 5:01 den 22 februari.
Ja.
Det gör jag. Ja, det är verkligen i grevens tid i sista absolut fucking sekund som jag lämnar ifrån mig saker. Jag kommer aldrig 10 minuter tidigt till någonting, utan jag kommer liksom sharp, och då tycker jag att jag är duktig. Men oftast kommer jag för sent. Och jag fick en personlighets... nu har inte jag lyckats klara det här med Olga, för hon var ju intresserad av att veta om vi var samma personlighet. Jag blev då en personlighet som... Jag bara kände såhär, nej, det här är inte jag. The Mediator. Vad betyder ens Mediator? Och så är det bild på en liten riktigt flummig hippie, alltså tecknad hippie person.
Jaha.
Min personlighetstyp liksom... 20, alltså jag tänkte liksom 20% med känslorna och nej, 80% med känslorna och 20% med hjärnan typ. Så här. Alltså det här var extremt verkligen inte vad jag tänkte om mig själv.
Nej.
Utan jag ger dig läxa till nästa vecka, och ni som lyssnar, kan inte ni också göra personlighetstestet? För det var faktiskt det, jag tror att man får lära sig lite om sig själv. Om inte annat så är det lite kul att göra något sånt där. Man behöver inte ta det på 100% allvar. Men man, det var lite kul. 16personalities.com. Gör
ja,
det nu
jag
så
det.
Vill jag se vad du är. Och du måste vara ärlig. Det sa Olga till mig också så här. Du måste vara ärlig. Du kan inte sitta där och försköna dig själv.
Som man gör terapeuten.
Alltså just det. Eller så här, för övrigt man bara så här sitter och ja, men så här, hävdar att man typ är bra på massa grejer som man egentligen är kass på.
Men jag tycker så att det blir jävligt förvirrande. Jag tänker på den här Thomas Eriksson då, som har skrivit omgiven av idiot eller idioti, vad heter det? Omgiven av idioter heter det väl? Han är så jävla populär ju. Alltså det sägs att den här boken har typ sålts i så här över 200 000 exemplar, och den har ju översatts och ska översättas hit och dit. Men problemet är ju, men nej, det är ju verkligen hittepå. Han är en karismatisk liksom, ja men du vet, charlatan och liksom...
Han kallar sig själv, Thomas Eriksson är expert på beteenden, coach, föreläsare, ledarskapstränare och författare. Han driver en konsultverksamhet med fokus på att förändra beteenden. Och jag menar, det må ju vara sant, men det kom ju då en väldigt så här granskande...
För filter,
ja. Ja, filter, var det filter? Eller
nej,
var
det var filter.
Nej, det var filter.
Det är deras mest lästa artikel någonsin, kommer jag ihåg att det stod.
Ah.
Så intresset är ju stort, men hela hans liksom, ja, men, filosofi går ut på det att man kan sortera in människor i olika färger, men det sjuka är ju att så här, ingen annan forskning under liksom, stryk, alltså, det är ingen som stärker hans tes, alla säger att det inte alls går. Men ändå, så, människor vill, så jag har tänkt på det så här, människan, särskilt i tider av oro så här, har sånt jävla behov att liksom på något sätt kategoriseras. Vad är det?
Mm.
Känns det lugnare då när man vet vem man är? Då spelar det ingen roll att man inte tror på det själv. Precis som du säger, att Olga säger att du måste säga sanningen. Om någon annan säger vilken... Ja, men det är ju precis som vilket jävla horoskop som helst. Det är som, då måste man ju läsa hans, liksom, hans tes då som ett horoskop.
Ja, men samtidigt, jag tänker väl också att så här, med en nypa salt, och jag kan ju också bli så här irriterad på att så här, förstå sig på det, inte kan liksom ta det här med en nypa salt, att så här, ja, alltså vi människor har ett behov av att kategorisera, av att så här, ordna tillvaron. Det har vi ju alltid gjort, allt ifrån att så här, katalogisera varenda jävla växt på hela planeten till att börja liksom undersöka våra egna beteenden, som ju är grunden till psykologin, till att försöka förstå varför vissa lär sig på vissa sätt och andra lär sig på andra sätt. Alltså, det här är en vetenskap som är... Alltså det vetenskap handlar väldigt mycket om. Att så här, bryta ner vetandet eller kunnandet eller hela vår tankevärld. Vår, i förståeliga beståndsdelar på något sätt.
Ja, men det här testet då som du pratar om, det kallas ju då för DISC-metoden, eller DISA-metoden. Och det bygger ju på den här fyrfärgsmetoden då, som man ska dela in människor i olika personlighetstyper. blått, mm, rött,
alltså
grön.
Du menar nu Thomas Eriksson. Precis. Ja, precis.
Men det här är ju då, det är ingenting som Thomas Eriksson liksom har uppfunnit eller kommit. Det är ju, det bygger på den här Emotions of Normal People av en William Moulton Marston. Och den har ju då blivit populär på grund av att Thomas Eriksson har liksom byggt, ja men hela hans bok går ut på, ja men att precis de här, och det här är ju då, det här är ju inte ingen vetenskaplig liksom forskad metod. Det är så kallad psykologi och vetenskap. Men det är ju väldigt spännande, tycker jag.
Ja, men det är sjukt spännande. Och det här 16 personalities test, det är liksom då tydligen grundat på Myers and Briggs type indicator. Och det är ett av världens mest använda personlighetstest. Och det framställdes av Isabel Meyer och hennes mamma Catherine C. Briggs. Och den bygger faktiskt på Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer liksom. Så därför så, och det finns inget vetenskapligt stöd för även det här testet.
Nej.
Men det kan ändå vara kul. Man, allting behöver inte vara liksom. Jag tycker också att så här, vi lever i en tid som jag känner att det håller på att svänga om. Vi har levt i en tid som har varit krampaktigt fixerad vid att allting måste vara vetenskapligt beforskat. Det måste ha stöd, det måste finnas liksom, det måste finnas akademisk bakgrund kring allt. Och vissa grejer känner jag bara så här, nej, jag vill kunna typ gå till en shaman om jag är sugen på det. Det behöver inte finnas någon forskning kring det. Jag vill kunna tro att en kattuggla hoar, alltså förstår du, jag tycker bara, jag tycker att världen förlorar mycket av sin magi om man ska bli vetenskapstroende.
Jag fattar.
Och sen kan jag ändå göra skillnad på när man kanske ska ägna sig åt vetenskapligt beprövade metoder, typ när man är sjuk eller något annat dylikt.
Men absolut, men jag har en kompis som senast idag var och liksom fick lite tryck här och där och lite kärlek i kroppen hit och dit. Och ja, men, hon säger, jag känner mig som att jag är på nytt född. Och likadant en annan kompis i fredag som hade varit, och så, man ska nu säga nå, lite åt det här hållet då, lite psytoterapi, och var så här, nej men gud, jag har drömt liksom varenda natt sen dess, jag har djupsömn, jag vill inte ens ta ett glas vin, jag vill bara vara i den här känslan av att någon har liksom, att någon bryr sig om en. Förstår du? Som inte kanske är någon inom familjen som, där man redan har fått sina befästa roller. Och jag sitter och kollar på det här DISA-testet och då är man ju, ja, men som vi sa, röd, grön, gul eller blå.
Blå. Mm.
Och då är du gul. Men det är jätteroligt. Du är då social, inspirerande och övertygande. Rött är då resultatinriktad, kraftfull, beslutsam. Grön, då är man då stabil, omtänksam, demokratisk och tålmodig. Och blå då, blåa billig, strukturerad, detaljinriktad och systematisk. Så att,
där är vi inte.
lite av en blandning mellan gul. Den blåa är nog den enda vi inte är på. Men det är som du säger, det är väl liksom roligt. Det är väl roligt att säga, att allting inte
fast
ska
fan,
vara...
fan, gröna Gabriella, det är inte du. Går igång på trygghet, säkerhet och stabilitet.
Trygga Gabriella, det är jag. Ja, men det är roligt.
Gula Gustav, det är där vi är.
Men jag tänker på det.
Blir frustrerad av stränga regler, att bli avvisad, sura personer, ensamhet. Det är du alltså, du är så jävla gul.
Vad heter jag då? Är jag gula...
Gula Gustav.
Gula Gila.
Också så här, arbetar inom kommunikation, försäljning, kundservice, kreativa yrken. Mm, ja, det är verkligen det.
Men det är klart att många människor som möts, vare sig inom arbetslivet eller privat, påminner varandra. Annars skulle man liksom inte stå ut med varandra. Jag tror att det är så jävla många som inte skulle stå ut med en som har lite då, inom situationstecken, vanliga jobb. Men det är också så att det är, men som min syrra, så hon trivs ju så jävla bra med att sätta sig in liksom i ett fack. Hon är så här arbetsnarkoman, träningsnarkoman. Hon måste ha någonting att göra hela tiden. Hon är liksom Busy Bee, Busy Bettan typ. Och nu ska hon föda snart här och de är så här, du tar fan och lugnar ner dig. Du vet, de är så haja på henne. Hon bara, klarar inte det. Det är inte för mig, det är inte för mig. De får typ så här stena ner henne så att hon ska sitta stilla. Hon liksom, hon blir otrygg av att inte jobba. Hon känner sig liksom, hon bara, jag ska inte kolla på en tv-serie. Hon vet inte vad det är. Hon vet inte vad det är att liksom ligga i sängen och förkovra sig på någonting annat. Hon är liksom, precis som min liksom mormor var, att så här, nej, man blir stressad av att inte vara i rörelse. Så var det med min mormor hela tiden. Det var alltid någonting, cykla 3 mil ut dit, fixa trädgårdslandet, in i stan. Hon var aldrig sittandes, utan hon satt stilla när hon åt middag. Sen var det liksom inte, och jag tror inte att hon mådde inte bra av det. Vissa människor är så liksom. Precis som att jag måste få en rörelse, ja, men i mitt intellekt, annars mår jag dåligt. Jag måste liksom, det är bara så som man är olika, och det... Man kan ju såklart vara liksom en liten del av allt, men väl, de flesta människor man känner är ju faktiskt lite så här, tycker jag. Jag tycker ändå att det stämmer lite, att man är kategoriserad in i en färg. Sen är man ju 1000 grejer om annat, men det är ju som vi håller på med vårt medberoende. Där är ju också så här 40 olika, du vet, frågor man ska svara på. Är du medberoende? Så att det, jag tycker sånt där är spännande.
Ja, och det kommer pendla livet. Ja, men jag tror på en kombination att man naturligtvis har olika grundläggande personlighetsdrag. Och sen tror jag också väldigt mycket på utvecklingspsykologi. Alltså vi människor blir ju för fan uppemot 100 år, många av oss. Och det är klart att det hinner hända en väldig massa under livets gång. Att vi och så, sen så här, vem fan orkar vara liksom gula Gustav ett helt liv? Sen kanske man går över till att bli den jävla gröna Gabriella, för man orkar inte hålla på och vara en så här prokrastinerande. Alltså det känner jag ju så här, Micke som ju verkligen har varit en person som alltid har kommit för sent. Nu, alltså han börjar ju komma över till att bli väldigt så här plikttrogen och komma i tid och så här värdera det högt och sånt liksom. Så att jag tror definitivt att man pendlar under sitt liv också. Förstås. Och att man blir bättre.
Man pendlar också väldigt mycket med olika människor.
Ja, verkligen. Självklart. Ja. Har man ju jättestor impact på varandra.
Men du och jag är ju för fan toleranta som typ 2 pårökta hippiekärringar från 70-talet mot varandra. Okej, vi blir till er på varandra, men det är så här, it is what it is, men nu får vi ta tag i. Vi känner ju alltid när det har liksom gått över gränsen.
Ja, men det är inget, alltså samtidigt så är det så här, dels har vi jobbat mycket med acceptance. Och jag tänker ju faktiskt så här, att om man är din vän, då kan man inte börja irritera sig på att du är som du är. Att du är gula Gustav. Det har man ju troligtvis spottat rätt tidigt i relationen. Och jag är också där. Det skulle ju vara helt idiotiskt om vi började tycka att vi ska liksom förändra varandra. Jag inser ju det på något sätt. Och jag tror att du inser det med mig också. Alltså det är bara, man får liksom take it or leave it, och så får man göra det bästa av situationen, och det blir oftast väldigt bra ändå. Sen kan vi få så här gemensamma ryck, att vi bara, nej men hörru, nu får vi ändå liksom styra upp lite här. Vi ska inte ligga i sängen och podda klockan 10:55 liksom.
Det som du pratade om innan, som jag tycker vi ska lite brygga över till det i podden, att så här, det är så kravfyllt att umgås efter en viss ålder och efter när man har massa barn och obligations hit och dit. Så att det blir aldrig att man bara så här får hänga loss. Nu hänger ju du och jag ändå loss. Först pratade vi typ 40 minuter och nu poddar vi en timme. Det är liksom villkorslöst tjejsnack. Hur ofta har man det? Liksom?
Nej, men det var verkligen så här. Jag har gjort 2 sådana spaningar. Och vilket jag tycker... en av mina bästisar som jag träffade idag. Hon berättade om... Alltså, hon lade ut på Instagram en så helt galen grannfest. Så här bilder på... Alltså en granne till dem som på riktigt har alltså smält upp en hel isrink i sin egen trädgård. Och har en fest då, coronasäkrat, där de har liksom gjort typ som Lilla Kungsträdgården, alltså en riktig ishockeyrink. En sån jävla liksom påkostad grannfest, och hon berättar då att så här, nej men det här är sjukt, i vårt grannskap har då blivit liksom lite som en så här inbördes tävling att arrangera roliga granngrejer. Jag bara, wow, det här är på en nivå, så här, alltså det här är ju helt galet, det här går inte att tävla med liksom. Någon som har så här gjort en egen ishockeyrink i sin egen trädgård med en så här utomhusbar. Det är liksom blinkande lyktor, om du vet, sån jävla galenskap.
Mm.
Men då tänkte jag väldigt mycket på att ju äldre vi blir, och ju fler barn vi får, ju mer pengar vi tjänar, desto mer maxar vi liksom umgänget. Så när man ska träffa tjejerna och liksom passa på att göra det en helg i månaden, då ska det vara så jävla uppstyrt. Det är ingen så här att man går och bara tar en fika med varandra, utan det ska maxas på. Man ska ut och äta på någon speciell restaurang som man ska boka bo på några månader i förväg. Och sen efter det ska man så här gå iväg på någon så här superlyxspa som ska vara så här, ingen ska testa det. Alltså det blir en så här, en stor pryl. Och så tycker jag generellt att det blir jävligt mycket kring umgänge nu under corona också, för att man har liksom begränsat umgänget så jävla mycket. Så när man väl då ska så här, wow, nu ska vi ändå riskera att ses, då gäller det att göra det under riktigt jävla lyxiga omständigheter. Då ska det liksom säga, nej, man kan inte ha en liten vardagsmiddag, utan då ska det vara en riktig jävla middag, och det är så här, som att det är den sista stunden kommen, för att säga, om någon av oss smittar ner någon annan så hade vi i alla fall jävligt trevligt ikväll. Så att jag saknar verkligen det där kravlösa omgänget, och jag hade en sån dag med min bästis idag. Visserligen gick vi och käkade en rätt lyxig brunch, men sen var det bara att vi hade så här ledig tid när vi bara gled runt på Söder och så här, kollade lite i skyltfönster och gick och satt oss på något sunkigt fik och tog en te och så här, ska vi gå och kolla om det går någon biofilm? Vi gick in på Victoria och bara, jag hittade ingen bra film vi ville se.
Va? Vadå? Är det biografer? Ja,
alltså biografer har öppet, men det är bara 8 platser på varje bio. Så biljetterna tar ju slut blixtsnabbt liksom. Men vi ville se Spring, Uje, Spring, men den var slut.
Ja.
Och då hade vi att välja på någon så här australiensisk film med Naomi Watts i huvudrollen, om någon så här väldigt true story om en kvinna som bryter ryggen och förlorar känseln från bröstbenet och ner. Hennes extrema depression och sen hur hennes barn ger henne en skata. Och sen vi bara känner så att det här är för deppigt, vi orkar inte se det. Vi måste ha, nej,
det vill man ju bara se.
Ja, vi ville bara se Happy Moons. Och så vi sket i bio och så gick vi och bara så här, satt oss igen och tog typ en till te och bara så här, så att de pratade. Precis som när vi var tonåringar och man gick på så här Café String och satt på så här Café Gråmunken och drack kaffe i timmar och så här, delade på en jävla kaffe och man bara var hemma hos varandra och bara satt och liksom, ja, man bara satt i varandras soffor och kanske kollade på någon liten film, kanske gick och köpte en pizza. Så det här kravlösa umgänget, helt spontana också, så jävla härligt sånt umgänge är, tycker jag.
Men alla har ju så olika inställningar också. Vi har ju vår tjejmidde-klan sen typ 92 år tillbaka. Och vissa är så här, nej, vi gör ingenting, vi går till jobbet och sen så går vi hem och isolerar oss. Och vissa är så här, jaha, alltså folk har ju verkligen olika inställningar till det här. Även de som har liksom varit ändå mest hårdnacken när det gäller att isolera sig börjar ju ändå liksom bli lite mer lösa i tyglarna. Att man liksom, man orkar inte mer. Jag tänkte på det i fredags när vi skulle fira vår kompis och överraskningsfira honom när han fyllde år. Vi var nere på ett ställe Omaka. Och jag bara kände så här, helveten, det ska vara klackar. Du vet de där jag köpte nu i Göteborg. Det ska vara höga liksom, ja, porrklackar, det ska vara päls, det ska vara rosa läppstift. Jag kom in på den där baren, alla bara, okej, wow. Alla trodde att jag hade typ skönhetsopererat mig, du vet, jag hade varit hos frissan, folk trodde jag hade varit hos make-up-artist. Det var liksom hög galenskapsnivå. Jag bara kände så här, nej men herregud, om jag ska få vara ute nu mellan 6 och 8 på kvällen, då ska jag bara synas. Och jag gick också så här all in, man bara, champagne, vin, det är som att man, det är verkligen som att allting är en askungekväll. Man vet att så här, när klockan slår 8, då är det så här, sign, sealed, delivered. Det är en ändå...
En sjuk känsla.
Spännande känsla. Ja, ja, men det är som att många, inklusive jag, kan inte riktigt hantera. Man blir så uppe i varv så att man så här... Ja. Och det gick snabbt. Det flera sådana här som var med som ändå är, tycker jag, i vanliga fall ganska så här... Ja, men inte som drar iväg eller dricker för mycket eller kommer upp i varv. Men det var som att det gick inte längre att urskilja. Alla hade gått utanför sin blåa, gula, röda och gröna liksom tårtbit. Man kan inte längre varse hur människor ska bete sig på lokal eller på fest. Mm. Jag tror det, men jag tror människor har förändrats ganska mycket under det här dryga året. Många ifrågasätter vilka de är, hur de lever, vad de vill vara. Jag tror att det kommer bli intressant sen om den här skiten någonsin tar slut och se så här, aha, kejsarens nya kläder. Alla har liksom ändrat lite karaktär. Jag tror att det kommer bli lite så. Tror inte du det?
Jo, jag tror absolut att det kommer bli så. Alltså jag tror att vi kommer möta en lång radda ganska stora förändringar. Dels tror jag ju att det här arbetandet som jag håller på med, alltså att sitta på kontor, alltså alla vi som har liksom den typen av yrken som har, där man har suttit på lokal i kontorslandskap, kommer ju upphöra. Så jag tror att det kommer,
ja, det, ja,
det kommer så mycket lokaler som kommer ombildas till bostäder, och det kommer liksom, stan kommer få en helt annan dynamik på grund av det här. Och det är också på ont och gott, för att liksom när människor har liksom arbetat inne i stan så har ju det också skapat massor med så här lunchrestaurangtillfällen. Alltså det kommer bygga om stans karta, tror jag, väldigt mycket mer än vad vi har trott tidigare.
Kom du ihåg hon där som fanns på 90, eller hon författaren, eller sierskan typ, så här, trendsierskan, vad heter hon, Faith Popcorn eller sånt där, som varje år så här, vid nyår skulle liksom sia om nästa års trender. Och det här var liksom otroligt, kommer du inte ihåg det här? Det här var så här otroligt, vad ska vi säga, folk tog sig verkligen så här, brydde sig om vad hon sa, så här, okej, okay, nästa år blir det här trendigt. Alltså som att hon bestämde lite. Ja, men det var ju innan influencers och allting kom. Nu kan ju varenda jävel bestämma lite. Men tycka till om både politik och vetenskap och fan hans moster liksom. Men då var det ju inte så många som liksom var trendexperter. Förstår jag menar? Det är väl lite som den här debatten nu som har blåst upp med influencers och deras barn. Just det, att någonting som var helt, skulle vara helt, framstå sig som liksom helt galet och absurt bara för några år sedan, nu ter sig som normalt liksom. Mm. Ja, men när influencers här väljer då förlossning beroende på hur, ja, men hur välvilligt inställer de till att man får med sig kameror och sådär.
Nej, skojar du? Liksom,
jo, nej.
Det här är sjukt det.
Ja, men du vet väl att hennes man, eller hennes ex-man, Margot Dietz, dels skrev en liten debattgrej, och dels som är gott snack och är så här, jag pallar inte att min son exponeras på det här sättet.
Mm.
Och jag kan inte göra, ja men helt knäck liksom, och vara så här, men de har ju fått byta förskola för det står massa människor utanför och ska ta bild på honom, och ja, enligt pappan då så är det så att han är hemma. Han bara, det där blev inte bra, vi måste ta om bilden, filmen. Och han är så här, då kan väl i alla fall man se till att han får en del av pengarna. Mm. Eller att, ja. Men han så här, liksom ifrågasätter då att till exempel Margots mamma ska gå in och så här, okej, okay, då får vi styra upp ett konto här och vi får liksom se till att... Ja, det är ju vissa som använder sina barn hela tiden för att det är så de har blivit kända. Mm. Jag förstår att det där blir en konstig ekvation, så här, men nu ska du inte göra det längre. Men just att han tror att han hela tiden lever genom en kamera, det är liksom fucking Truman Show som har blivit verklighet. Kom du ihåg hur man såg på den här filmen Truman Show?
Ja, gud ja. Man tyckte att det här var så sjukt. Och sen bara, nej.
Jag tyckte det var så sorgligt. Och helt plötsligt märkte han att han hade varit med typ i en såpa hela sitt liv. Och vad är egentligen skillnaden på det livet och det som folk lever nu? Det är ingen skillnad, det är frivilligt.
Ja, väldigt intressant när du säger det. Jag går in här nu på Margots Instagram. Jag ser ju att Arnold inte alls exponerad lika mycket. Men jag vet ju inte hur det är. Hon har ju en YouTube-kanal också. Är hon igång där?
Ja, eller jag har ju kollat aldrig Pennys YouTube-kanal, men ja, enligt pappan då, nej, så är det så liksom. Och det är intressant, för jag tänker så här, om jag nu ska vara typ Faith Popcorn, om hon heter, kommer då liksom, om man skiljer sig eller inte tycker samma, ska man då, alltså, kommer det bli en domstolstvist? Alltså, vad kommer det sluta? Det är klart att man kommer anmäla varandra till slut. Jag menar,
om han går ut i Gott snack och pratar om det här och skriver lite en debattartikel, då torde han ju verkligen ha diskuterat det här med Margot vid väldigt många tillfällen, tycker jag. Det måste vara en konflikt liksom mellan dem, och han anser sig då vara tvungen att gå ut medialt och prata om det, för hon verkar typ inte lyssna, eller? Och jag tänker väl att så här, definitivt, det är väl alltid så när det kommer nya, det är som med nättroll generellt, att vår lagstiftning inte riktigt har hängt med när det gäller förtal och, alltså, det finns ju inga poliser som har tid och möjlighet att sitta och scanna nätet. Nu har de väl kommit ikapp lite grann. Men det är som att det har funnits en lucka i lagen en jävla massa år när det gäller internet och vad som händer där och vad som händer digitalt. Folk så här jobbar med riktiga bovar ute och ska så här ta, alltså, förstår du, så här tjuv och polis ungefär. Men en stor del av brottsligheten sker ju faktiskt på nätet nu, och då måste ju vår lagstiftning hänga med där, och det kan säkert komma att regleras i så här avtal mellan föräldrar hur mycket man får exponera. Och jag menar, i det här fallet, jag menar, det är säkert, det är inte någon diskussion om man inte, så att säga, tjänar grova pengar på att ha ungen med typ i reklamsammanhang eller sponsrade inlägg. Det är ju jättemånga influencers som har som gör just reklam för barnprodukter eller produkter som är riktat till barn och använder sina barn då som levande reklampelare. Lex Ann Söderlund, blodpudding, Carl, fick Frasse någonting av kakan?
Det fick han.
Har du stoppat in på hans konto?
Nej, men vi ska ju göra en resa ju.
Ja, jag fattar.
Vi ska åka till Costa Rica.
Ja, ja, men det är trevligt.
Vi kommer ju komma till en liten bit. Ja. Nej, men det var ju hela idén. Så att jag försöker ändå tänka så.
Den här diskussionen började väl med Alex Schulman, han skrev bloggen alltså, att vara Charlie Schulmans pappa.
Just det, det gjorde det.
För att det var liksom den första, så att säga, pappabloggen eller pappaföräldrabloggen på det sättet. Och det var liksom väldigt mycket där kring just, alltså, man fick ju lära känna Charlie Schulman verkligen. Det var ju helt sjukt. Men sen stängde han ju ner den om ett år. Jag tycker det var en rätt så här rimlig förklaring, att han tyckte inte att hon skulle vara med när hon själv blev medveten om det, och att hon då skulle få välja sen. Var det väl också diskussionen med Penny? Alltså, ja, med Anitas Penny. Att så här, gud, hon hade ju också liksom en egen låt, och Kalle exponerade ju henne och Anita skitmycket på sina sociala medier.
Men det tog ju de också bort sen när de tyckte att det blev för mycket liksom. Så att jag tror att man känner det själv, men jag tror att det är annorlunda. Många influencers idag kommer ju från, kanske liksom direkt från så här plugget, och blir då kända influencers genom att göra reklam med sina barn. Så det är lite så här, okej, bit inte den hand som föder dig. Om du inte har det, då är du inte längre en influencer, och du kanske inte har någon uppbackning mot ett annat jobb.
Nej, sen säkert, alltså, jag menar, fan, det kan ju börja oskyldigt och litet, och man har ingen aning om att man ska få en jävla massa följare och att man är bra på just det här.
Nej.
Och så bara växer det och växer, och så blir det hur stort som helst, och plötsligt så står man där och liksom tjänar grova pengar på att både vara gravid och att föda live. För så var det ju verkligen med Margot. Nu vet ju vi att Margot jobbade som, alltså, hon jobbade ju med influencers och sälj på influencers innan hon själv blev influencer. Eller hur?
Ja,
så menar, det är klart,
precis,
att hon har varit strategisk.
Hon var ju chef.
Hon var ju chef på typ, var det inte familjeliv?
Säljchef, ja.
Jo, så hon visste ju liksom att dels ett barn säljer, två, hon hade ju liksom analyserat hela marknaden. Så det är klart att hon, jag tror att hon har haft en strategi med sina sociala kanaler för att bygga dem. Eller, tror inte du det?
Jo, det har hon säkert, men jag tror också...
Och jag menar inte, jag vill inte lägga någon värdering i det. Jag vill absolut inte lägga någon värdering i det. Jag tycker sådana kvinnor är ascoola faktiskt. Att skapa sig själva ett så här arbetstillfälle genom att skapa ett varumärke av sig själv och att sen kunna livnära sig och göra business på det. Jag ser inte liksom det fula i det.
Just. Nej, jag ser inte heller fula i det. Men om jag skulle komma till skulle få byta förskola på Bobo för att det var så många som blev besatta av honom. Och han hade ett sånt utseende. Om jag hade exponerat honom mycket skulle han kunna ha blivit en sån, förstår du, Arnold Gullibobbe.
Jag är rätt övertygad om att varenda bebis skulle kunna bli det om man liksom filmade dem i sina gulliga
bara Bobo.
Och på frassa hade gått bra också. Han gör ju knasiga saker.
Jag tycker att det känns, jag ska verkligen inte sitta och kasta sten i glashus, men jag tycker det är intressant som ett så här, tidens tand, om vi ska använda det gamla uttrycket, att vad kommer leda till, för det kommer ju bli såklart, exponeringen kommer leda till att man som förälder inte tycker samma, särskilt om man separerar eller skiljer sig när man träffar en ny. Det kommer ju bli ett nytt sorts problem som kommer uppstå i det här. Hur får man exponera? Vem får bestämma? Kan man lägga sig i? Och det kan man ju egentligen inte, för det är ingen, så här, det är ingen som gör någonting brottsligt eller olagligt genom
nej,
att exponera sina
alltså,
barn.
Om han skulle ringa SOS så behöver jag problem. Kolla, min ex-tjej exponerar.
Keeping up with the Kardashians. Ja. Liksom. Kolla på dem, herregud.
Ja, men framförallt så är det så här, är det skadligt för barnet, då får det väl göras en utredning, en SOS-utredning då, så kommer han väl då se huruvida det här barnet far illa av den här typen av exponering och så. Men jag återkommer ofta till att när man pratar om influencers, dels så tycker jag att människor passar på att raljera över det och vara både dömande och hånfulla. Och det tror jag handlar om jävligt mycket om att det är unga kvinnor som lyckas med det här och har skapat liksom både intäkter och företag och driver, och att så här, influencer, vadå, det är väl inget jobb, men det vet vi allihopa hur jävla jobbigt det är att hålla på med skiten. Det är ju alltså det är verkligen ett heltidsjobb. Det kan ingen ta ifrån de här brudarna.
Nej.
Och sitta och redigera bilder. 24/7. Det är så här, ständigt pågående flöde och innehåll som ska in och liksom bilder som ska maxas, redigeras, olika sminköser som ska komma. Alltså,
men det är ju ett gränslöst jobb, just för att det är så här, det finns ju ingen, det finns inget filter. När man då gör inlägg eller reklam någonting, då är man ju så här ockuperad av det här jobbet 24/7. Mm. Och det är en tyst överenskommelse mellan mellanhänder som till exempel influencer marketing och de som beställer och en själv. Det finns liksom ingen så här, när man får bra betalt för att göra ett icke-jobb då som marknaden ändå ser det, då får man liksom inte ställa några motkrav i stort sett.
Så är det ju.
Så är det ju. Och ja, jag vet inte om det är fair enough, men jag tänker om det här håller i sig, så måste det också bli mer reglerat. Man måste ju bli liksom HR-chefer. Det är ett väldigt ensamt och utsatt jobb för de här unga tjejerna som kanske kommer från, som vi säger, har ingen livserfarenhet direkt, har ingen jobberfarenhet och hamnar i det här. För det måste jag ändå säga, vad man än ska säga om att det är jobb eller inte, så är det liksom tufft jobb, och det är ju bara de bästa som hankar sig kvar.
Ja, alltså
Och
jag.
Vi har ju även den här veckan samarbete med Fresca, som är ett städföretag i tiden. Det ligger ju tyvärr bara i Stockholm, men det kommer säkert yngla av sig. Och anledningen och orsaken till att vi tycker att det är så bra att göra de här samarbetena är att vi gärna vill slå hål på lite myter. Just beroende det vi pratade om innan här, att så här, det är fortfarande så att kvinnor 1 timme och 20 minuter varje dag ser till att hemmet hålls, ja men... Och även om det inte är tipptoppen i alla fall, städa, laga mat hit och dit, medan männen inte alls är i närheten. Och då kan vi prata lite om det som ändå har funnits, när att man ska skämmas lite för att man är lat som inte städar själv. Herregud, som att det överhuvudtaget har med det att göra.
Världens mest idiotiska liksom åsikt, om jag får säga det själv. Det är klart att man inte är det. Alltså, vi har ju varit inne på det att nu under coronan, speciellt när alla är hemma hela dagarna. Herregud. Det är hemarbete, alltså så mycket som det smulas och hålls på i detta kök. Alltså gud, man städar ju köket så här morgon, middag, kväll.
Toaletterna, min fru, toaletterna.
Ja, toaletterna. Ja. Det är som att jobba, alltså, på ett, så här, en arbetsplats har ju helt plötsligt blivit hemmet.
Ja.
Och då krävs det ju då också någon form av arbetsplatsstäd liksom, på hemstädet.
Om man ska börja tänka på hur många heltidsjobb man har per dag, om man ska räkna in alla, är det inte då helt logiskt att man faktiskt kan få räkna bort ett där några som är duktiga på det och professionella och utbildade och har total koll hjälper till med det? Jag kan inte se en... Det är bara win-win.
Verkligen. Och det som jag tycker är extra bra med Fresca, det är ju att de är ett socialt ansvarstagande städföretag. De strävar ju efter att ge sina anställda tills vidare anställningar i mesta möjliga mån och betala avtalsenligt kollektivavtal. Och det tycker jag är... Det känns så himla bra. Och jag har haft Frescas team hemma hos mig. Inte bara en gång, utan två gånger nu. Och de är så proffsiga. De städar ju så grymt mycket mer effektivt än vad man själv gör. Så är det bara. Man skulle ju aldrig ens i närheten av att varken hinna med eller så metodiskt städa av sitt hem. När jag städar så går jag ju lite grann med en dammtrasa där. Och sen springer jag iväg och hämtar någon liten dammsugare. Och sen råkar det ringa något samtal. Och så hittar jag någon gammal bok som jag börjar bläddra i. Och så att det blir lite grann av ett evighetsprojekt. Medan de här är liksom extremt målmedvetna. De har en strategi. De använder sig av så här svanenmärkta städprodukter som de har med sig i sin lilla bil som de kommer med. Det är som du säger, det är en win-win för alla inblandade. Och nu har vi ett supererbjudande till er som lyssnar. Om ni vill testa Fresca, så gå in på fresca.se och beställ en städning. På de två första städtillfällena så får ni 30% rabatt med koden inte din morsa.
Precis, och jag ska bara säga att ni kan kommunicera väldigt enkelt med Fresca också via deras app. Och de har också 100% nöjdgaranti. Och där är jag, 100% nöjd. Jag gick in hela helgen och så sa jag bara till Mattias så här: bor vi nu på ett hotell? Är det här ett hotell? Det var så fint. Och det var så otroligt skönt för mig. Ja, men du vet, när man har jobbat så där hårt så kommer man hem och så är det liksom en sån lisa av själen. Det är faktiskt lite som yoga och meditation och när det är så där fint hemma.
Tack Fresca.
100% garanti. Tack Fresca.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Har ju varit själva. Det har bara varit jag, Frans och pappa Tias.
Var har Bobo varit?
Jag kallar honom för pappa. Han har varit på weekend hos en kompis i Vallentuna.
Gulle.
Ja, så gullig. Så sa jag så här, jag tycker att det är bättre att du är borta en dag bara. Och sen så kommer vi hämta dig på lördagen. Men så vet så blir det så här ibland. Och liksom han, ja, men man är här inne i stan och det händer grejer. Och han var så, jag vill verkligen stanna en kväll till. Men sen så ringde jag till honom på FaceTime igår. Eller de ringde från, ja, utifrån Vallentuna där de var då. Och du vet den där blicken att han... Jag såg på honom att han stålsatte sig. Han ville inte kolla på mig. Han ville inte prata med mig. Han var så här, tvungen att uppringa all kraft och liksom mod han hade för att inte så här... Jag såg det på honom. Ja, jag var så gullig. Och sen så när han kom hem idag vid 11-tiden så... Jag tänkte att det är viktigt att vi pratar om det här så att det inte blir en skamgrej att man känner att man inte har...
Klarat av.
Ja, jag har klarat av det för sig själv och inte visat för någon annan. Och då sa han det. Ja, han sa att han hade liksom vaknat på natten då och då ingen annan hade vaknat. Och så här, men då kom Selma in, lillesyren. Och då, alltså han hade verkligen gått igenom det att han var själv, förstår du? Han var inte... Men, han var så slut när han kom hem. Du vet, han hade liksom ansträngt sig då och kämpat på och varit trevlig och varit i en ny miljö. Och han kände ju inte dem särskilt väl. Det var ju så här mormor och morfar och mamma. Det var ändå så rörande, men vi kom fram till det att än så länge så är han så liten så att han kan bara vara borta en natt.
Ja.
Och Frasse var ju så lycklig när han kom hem. Jag har saknat dig och de låg och kramade sig i sängen. Jag älskar dig, Bobo. Mm. Han hade köpt en liten present i Bobo. Nej, men, som jag, vi har pratat om det där innan, att jag var så ockuperad av min relation i mitt förra förhållande. Så att när de här tre barnen kom, det var ju en till också då, på de här två, och ännu tätare. Mm. Så jag reflekterade inte över hur de bondade, förstår jag menar? För mig är det liksom som Lisa för själen att det inte är någon konkurrens om mamma på det sättet. Det är ingen så här konkurrens mellan brorsorna. Alltså de får den uppmärksamheten de kräver. Sen har de ju också tre brorsor som finns där hela tiden för dem. Men det känns som att det är så enkelt att orientera sig i deras brödraskap. Förstår du lite vad jag menar?
Att de... Jag förstår precis vad du menar, att det finns liksom...
De är helt vidöppna, de är så här, nej men alla finns till för oss och vi är trygga i det och vi kan visa kärlek och liksom, sen är ju Frasse precis som jag var när jag var liten helt gränslös i sin kärlek liksom, han ställer inga motkrav, det är liksom bara hans största idol i hela livet och Bobo, han kan inte leva utan Bobo, allt är ganska svart vitt liksom, om inte Bobo är med. Men jag tycker bara att det är så otroligt fint och vackert och det gör mig så otroligt liksom varm och lycklig och också lite så här postum försonande med att så här, Ossian kanske inte tyckte att det var jättekul att vara storebror, utan han var mer inne på sina egna grejer och sådär. Ja, men du vet att det är kanske ett arbete det också. Man tar ju för givet att så här, syskon ska vara syskon och de ska vara så lika och hit och dit, men de var ju inte det. Det är bara lite gulligt tycker jag.
Och så jäkla, det är sån, man säger det att det är en gåva att få syskon och att det är en gåva att ge sina barn syskon. Mm. Och det är det väl till 90%, men jag vet också syskon som har verkligen avskytt varandra. Och som verkligen alltså har haft så här superkonkurrens och liksom En kompis vi hade en storbrorsa som hon var rädd för. Han var liksom våldsam och alltså, fanns ingen kärlek där. Hon var så här, kan inte gå hem nu för att han är hemma? Hon bara, okej, men vad då? Nej, men typ, nej, vi går inte hem. Så gick och liksom aktade sig för honom och var... Alltså den typen av syskonrelationer finns ju också. Men...
Ja men herregud. Mm. Jag ska inte säga hennes namn. Men hon var också rädd för sin brorsa. Det var bara typ 1,5 år mellan dem. Och han och hans polare, de typ band henne med rep. Och satte så här, spärrade upp hennes ögon med så här, tandpetare som i Clockwork Orange. Och tvingade henne att kolla på så här, riktigt skräckfilmsaktiga sekvenser.
Nej men alltså.
Nej men så här, det finns ju verkligen syskonhonska.
Ja, och så här, ja, men när vi, hon var ju rädd för honom för att han liksom så här, skulle slå henne. Och alltså, så här, i efterhand så kan jag ju tycka så här, men gud, det här borde ju föräldrarna tagit tag i, alltså såklart. Men det kanske var så att de inte visste och förstod hur det låg till. För att det var ju liksom när de var på jobbet och så. Och det var ju liksom just när hon skulle komma hem i det mellanrummet mellan skola och liksom att föräldrarna kommer hem från jobbet. Så höll hon sig ute liksom. Bara, jag tror han är hemma, han slutar tidigt idag.
Men det, jag tycker också att när vi växte upp, det var inte samma kontroll på barnen. Dels fanns det ingen mobiltelefon. Kommer du ihåg de här minicalls?
Ja.
Som vi ser plötsligt. Mamma, så här, mamma och sina kompisar kände sig jagad bara för att de hade sina jävla minicalls.
Vad hette det? Personsökare var det?
Ja, precis.
Jävla sjuk.
Och så kunde man se numret. Ja. Och så skulle man då ringa upp. Man bara, men kan vi inte bara höras när jag kommer hem? Jag liksom vill inte hålla på med den mobiltelefon. Så mina kompisar skramlade ihop typ till mobiltelefon när jag fyllde så här 23 eller att de var så trötta på att inte få tag på mig. Att det finns något förakt till att inte alltid vara uppkopplad eller höra av sig. Och, du vet, jag bara känner sig, jag vill typ göra en revolution nu. När man inte svarar direkt på mejl eller någonting, då blir folk så här...
Förnärmade. Tycker att man är oseriös.
Ja, som att man typ... Ja. Aha, jag har försökt få tag på dig länge nu. Bara, nej,
sen igår eftermiddag.
Nej, och då är det så här, okej, nu kanske du förlorar det här jobbet. Man bara, men ta ditt jobb. Jag vet inte, jag tycker, just nu känner jag så här, att det är gränslöst. Jag tycker någon går in i mina liksom, inre rum och så här, klampar in och ska så här, ställa krav som de inte har rätt att ställa.
Jag tycker också att det är extremt gränslöst. Ja, när man får så här, från människor... Dels på helger och sen på kvällar. Där är jag gammeldags. Ja. Jag är så här, nej, jag vill inte ha jobbförfrågan klockan söndag 18.30. Jag vill ha det en måndag mellan 9 och 17. Alltså normal arbetstid. Mm. Då kan jag sätta mig och svara direkt på ett mejl. Men jag vill inte förväntas svara på liksom någon typ av jobbsamtal under helgtid.
Men jag tror också att det eskalerat senaste året. Sen, jag tror att det handlar om så här, kulturens limbo också som har gjort att vi har liksom blivit på något sätt kulturslö. Jag kan känna det med böcker. Jag som alltid var så här, gud, jag vill, nu ska jag gå och lägga mig och kolla in en bok. Jag bara säger, nej men gud vad skönt. Jag har liksom blivit fördummad av corona. Mm. Jag tycker det är så skönt. Jag vill tillbaka in i luren och se vad som har hänt och kliddra lite med Instagram och olika som, små tidningar som jag prenumererar på. Jag har blivit förslöad och fördummad av min mobiltelefon det här året, känner jag.
Du måste sätta det på tid. Du får ha en sån där timer så att du har så här skärmfri tid som går på som ett barn.
Jo, men det är bara så jag använder inte ens datorn längre. Jag är bara så här,
sitter bara med.
Bara, genomsnitt 7 timmar och 13 minuter.
Ja, men ska jag berätta en rolig grej då? Min kiropraktor, han berättade så här att... För jag bara, okej, vad är den vanligaste åkomman som folk kommer in med till dig? Vi har ju varit där med min jävla rygg igen. Och då sa han så här, jag bara, är det samma som jag har? Alltså det här med liksom lower back pain och sånt. Nej, nej, sa han. Det är alltså huvudvärk orsakad av skärmtittande. Och du förstår inte, det är så sorgligt. För jag har jättemycket ungdomar som kommer till mig, barn och ungdomar. Som har kronisk huvudvärk. Och så här, jättemycket spänningar och låsningar i nacken och i... övre då, bröstryggen. På grund av att man sitter och tittar på skärmen som man skjuter fram sitt huvud. För att, och sen får man ju också spänningar i axlarna och underarmarna. Och det här kan jag säga, jag måste erkänna det här. Jag tycker att det är sjukt pinsamt att säga det. Men jag kan ju få så här domningar i handleden. Och jag tänkte så här, det är strålningen från mobilen. Nej, det är scrolltumme. Nej. Jo, det är sant. Det är så patetiskt. Och jag, alltså så här, nej. När jag fick det, då var jag bara så här, nej men alltså jag, nu räcker det. Men det är klart att sitter man, alltså jag har skärmtid mellan 4 och 5 timmar varje dag. Sitter man mellan 4 och 5 timmar och scrollar och tittar på sin, så här, en liten konstig skärm på exakt samma sätt. Det är klart att man får olika spänningar och låsningar i kroppen.
Men jag kan ändå fortfarande bli typ extravagant arg på typ Mattias om han vaknar på morgonen och tar upp luren innan han säger god morgon, hur är läget? Och så har han så dålig syn så att han ligger typ som att han är den största fågelskåden som ska jag kolla på ett resultat. Som att han har Trocadero bort här, så här, ligger så nära så att man bara, nej, du kommer slå dig själv med telefonen snart. Att jag kan bli så arg, jag kan bli så upprörd. Så här, typ nästan att jag vill göra slut för att jag tycker så här, hur kan du bara ta upp luren inför barnen och hit och dit? Och sen klipp till, han bara, men hur kan du ens säga det här? Det finns någonting i ens DNA. Det finns någon skamkänsla i att man liksom har blivit så beroende av den här lilla jävla manicken som gör att jag liksom medberoende, oproportionerligt börjar så här, känna irrationell ilska.
Ja, mot andra som håller på med. Ja, jag vet.
Visst, ja, intressant.
Jag vet.
Det är ju så här ett jävla medberoende beteende.
Ja, men det är sjukt att man blir så här, jag är lite projicering så big time. Att man säger, gud, jo, men jag har ett jättestort problem med det här. Men jag kan också bli sjukt irriterad på Micke. För han är så här, när han pratar i telefon, då är det så viktigt. Då, om vi sitter och kör bil, jag kör bilen. Och så ringer det på hans telefon.
Mm.
Då svarar han. Och han pratar. Och det är så viktigt. Och det är olika människor som ska prata jobb. Och det är hit och dit. Det är liksom, han skulle aldrig i sitt liv fundera på att så här, oj, nu sitter ju vi tillsammans i bilen. Det är lite tråkigt för Sanna att sitta och vara tvungen att överhöra ett så här långt jobbsamtal. Nej, det är så viktigt. Men om vi skulle liksom byta position, samma grej som att han tycker att det är helt okej att bara somna i bilen när jag kör. Liksom så här, som ett barn som bara så här, somnar. Så han kan säga som att jag är en chaufför, en så här, privat chaufför som kör runt honom och så här, han sitter och pratar, sen ska han sova lite och då säger han alltid så här, ja, men det är så sällan det är du som kör och då måste jag få passa på. Och det är bullshit, kan jag säga.
Du kör väl
jämt? Nej, det gör jag inte. Men han är så här, jag tycker det är så härligt, för när jag var ihop med Maria då hade inte hon körkort, så hon körde ju aldrig. Jag bara, men älskling, det är ju 15 år sedan. Nu har vi liksom båda haft körkort i 15 år, under 15 års tid. Alltså, vad är det ens att ta upp, liksom?
Det var roligt att säga, ta upp en gammal tjej.
Ja, men det kan man säga. Det kan man också säga om matlagning. Att så här, nej, men det är världens sämsta bortförklaring. Att han liksom, ja, men jag lagade så mycket mat i Maria som min relation. Eller, ja, för hon kunde ju knappt koka ett ägg. Jag bara, aha, men och då är du trött på det 15 år senare, eller vadå? Så att du klarar då inte av att laga mat 2 dagar i veckan för att du är så utmattad av din 5 år långa relation med Maria när du var tvungen att laga mat. Vilket jag tror är sånt jävla ljug. Alltså, när lagade han mat? Liksom? Man kanske, de hade väl bara en massa föreställningar och pjäser. Alltså, det är bullshit.
Det här är någonting som min Mattis också hela tiden åberopar, hur mycket han gjorde för mig. Skjutsade mig till frisören, satt utanför, fixade hiten och ditan de 2 första åren. Jag bara, oj, du har aldrig hört Per Gessles uttryck, man är aldrig större än sin senaste singel. Eller hits eller vad man säger. Nej, han kan liksom fort. Nu tycker jag att det har blivit lite glesare mellan liksom åberopningarna, för att jag blir så vansinnig. Jag bara, jaha, men vad bra, då kan vi vara tillsammans kanske. Tänk om du och jag ska vara ihop i 40 år. Då ska du leva på gamla meriter som du hade de 2 första åren.
Det är
åren.
En tjugondel av er relation också. Så
han menar att han har legat i så pass.
Ja.
Själv man bara kör dygnet.
Men det är deppigare för mig eftersom min kille då har legat i för en annan tjej. Både när det gäller matlag. Och liksom bilkörning och allting. Så jag får då så här,
det är
så oförskämd förklaring. Så att det är som att jag skulle, alltså jag skulle aldrig ens, om jag tog upp samma typ av argument. Det var så jobbigt för mig med Wille Crafoord, för då var jag tvungen att liksom ja, vad det nu skulle kunna tänkas vara. Nej, men det är liksom
ligamon.
Det är en helt bizarr, ett bizarrt argument, ja, faktiskt. Men det är förklaringen till att han är så utmattad på att laga mat, liksom, för att han för 15 år sedan fick laga mat till Maria Bonnevi. Mycket då att stå i grytorna och rör.
En kväll när de inte hade typ föreställning.
Ja, då stod han där och gjorde någon liten hemgjord gryta. Ja, men, jo, men tillbaka till bilen. Nej, men det är samma sak. Han då pratar ju vilt i telefon. Men om jag skulle få för mig att svara i telefon och ta ett samtal, då blir han helt skogstokig. Det är liksom, och det är klassisk projicering också.
Han har ingen, men han har ingen självinsikt när det överhuvudtaget.
Nej, inte alls liksom. Och bara är så här, gud, hur kan du sitta här och liksom ta hela man hör ju ingenting, man kan inte tänka på annat än in i ditt samtal. Nej, exakt precis som du brukar göra, men då är det ju så himla mycket viktigare det samtalet liksom.
Mm. Då är det viktiga jobbsamtal. Det är viktigt,
olika direktörsmässiga samtal som man ska köra. Ja, det finns mycket att störa sig på med sin partner, det är helt klart. Speciellt, det går upp och det går ner i coronans tid.
Mm.
Är det klart?
Mm. Jag har gjort slut lite idag också där, men nu är det samma
sak. Har du gjort det?
Nej, men det är just det där du säger, att jag är så jävla trött på det där, att 2021 så finns det ändå en differens mellan kvinnors och mäns jobb, fast det inte är så länge. Kvinnor är liksom i chefspositioner, kvinnor är mer utbildade, och ändå så är det så här, som att det är någonting som vi klarar av lite vid sidan om. Utanför det viktiga då, att ta hand om mebisarna, mansbebisarna och deras barn och allt annat. Det är så att, jag säger så här, ska jag banka in i ditt huvud då? Att jag frilansar och, men han säger, du jobbar ju jämt. Och sen nästa sekund säger, och när du skriver en liten krönika för allt. Alltså det finns någon upprördhet i att det inte är ett liksom kontorsjobb. Som ja, man kan Gud, se då. Ja. Så att han är ju avis. Han är ju det. Och liksom, det
då
kan
ska
man
det lite grann bestraffas.
Ja, och då säger nej, men nu får du liksom gå och prata med honom om det där. Och då försöker jag också säga att man måste ju se hur man själv, om man har haft för förebilden i uppväxten, hur det har varit med den projiceringen. Och det har ju verkligen varit en klassisk 40-talsfamilj. Mm. Där man inte har sett några andra roller eller könsroller, och sen kan man ju slå sig fri från det, och det är en helt annan tid nu, alla garvar åt 40-talsgubbarna hur de var och är och hit och dit, men det sitter ju ändå i ens liksom uppväxt-DNA, för det är det man har sett hela tiden. Och det skakar man inte av sig om man inte bara tar ett beslut att skaka av sig det,
såklart,
eftersom också allting nu enligt ny forskning så är så här 89% DNA, så man föds som man är, och sen är det en liten 40% som beror på liksom resten.
Mm.
Så att, jag försöker bara det blir så upprörande, för jag tror många människor vill så gärna stå fria från det dåliga som har varit i ens egna uppväxt, eller dåliga, eller det som kanske man skulle rätta till lite dit. Men man gör ju inte det. Och det är jobbigt då blir att man då blir irrationellt arg tillbaka på den andra när den påvisar det. För det verkar ju vara det värsta man kan säga då. Så här, men han säger till mig, du som kör i, så jag säger, du är så Tommy. Det är liksom våra värsta. Typ. Att det är så känsligt. Liksom. Det är så intressant. Jag blev ändå lite glad, kan jag säga, som avslutning på våran härliga poddis. Att i Norden då så är det svenska kvinnor som bråkar mest med sina män om att de är så jävla sugiga på att städa. Liksom. Sen så att de blindhet för smutsen, så vilket bara är skitsnack, för i de här studierna som har gjorts så har lika många tusen kvinnor och män fått kolla på bilder på smutsiga och rena hem och då fått säga liksom, ja, men gör någon sån där, gradera då när de tycker att det ska städas och vilken bild som är smutsig och så här. Och det fanns ingen skillnad på någon nivå mellan kvinnor och män, så det där är bara sånt jävla skitsnack.
Nej, ja, precis. Så
Nu ska vi ut och bränna BH.
Nu ska vi bränna BH och skilja oss. Kommer jag aldrig göra.
Dra ut Aten.
Men du.
Alltid Aten.
Fan vad härligt. Men det är det man behöver nu. Nästa vecka så ska vi ha frågepodd.
Ja.
Ja. Och det innebär att vi vill att ni skickar frågor till oss. På DM. På våra Instagram-konton. Sanna Lundell och Ann Söderlund. Pumpa in frågor i DMs. Ni får fråga vad ni vill. Vi kommer svara på allt, eller hur? Mm. Vi kommer faktiskt göra
absolut.
Det.
Absolut, ja. Vi är inte de som är dem.
Nej, det är vi inte. Så pumpa in era frågor. Var nyfikna, hur nyfikna ni nu än vill vara. Så ska ni få en riktigt smaskig podd nästa vecka.
Ska ni få.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.